och välkommen till podden Popsnören och psalmister. Idag har jag med mig Anna Blom. Anna är musikläraren som blev musik- och barnledare i Svenska kyrkan. Efter att ha tvekat på att satsa på musiken flera gånger i livet så gav hon ut sitt debutalbum med eget material när hon fyllt 56. Välkommen Anna!
Tack så mycket!
Vi tar först några rena låtskriva frågor som vanligt. Är du en arbetsmyra eller går du på inspiration?
Och jag får ju svara både och då. Jag lärde mig ju sent i livet att jag kunde skriva överhuvudtaget. Och jag lärde mig i samma veva att det är ett arbete. Men får man ingen inspiration när man sitter där, då lägger jag av efter en stund. Så det behövs lite av varje.
Hur gör du för att få den här inspirationen som du behöver då?
Jag försöker att liksom ha någon slags vana med jämna mellanrum att jag läser lite, sitter i soffan. Det kan vara att jag läser Bibeln, bra böcker. Och sen när jag får tankar så skriver jag ner en liten rad. Det har också varit när jag började så hade jag, egentligen innan jag kom på att jag skulle skriva på riktigt, så hade jag min telefon i framsätet när jag körde till jobbet. Och sen så satt jag och sjöng lite lovsånger och bad och sådär på vägen till jobbet. Och så märkte jag att jag kanske sjöng på någonting. Att jag liksom började hitta på någon liten strof eller så. Oftast så bara tog jag upp telefonen och så spelade jag in den. Så jag har haft lite sådana där strofer som jag sen kan gå tillbaka och titta. Går det här att använda på något vis? Eller ja, så det är väl två sätt för att hämta inspiration.
Ja, just det. Men nu är vi inne på vad du börjar med då. Vad är viktigast för dig i en sång?
Och det är också lite lurigt. Därför att jag har ju sjungit i jättemånga år. Och sjungit i gudstjänster. Allra mest till att börja med. Och då var det lite sådär att när jag var barn. Då kunde man ringa 10:30 och säga. Du Anna, kan du ta några sånger idag? Sådär. Och då var det bara. Hjälp, upp med en not och börja bläddra. Och sen så har jag jobbat i församling och då känner jag att det är ju alltid så att säga, jag känner kopplingen till förkunnelsen men också temat för gudstjänsten, då letar jag alltid text. Det gör jag ju. Mm. Men när jag själv skriver så är det ofta så att jag sitter på kvällen sent och plinkar och det är ackord. Ackordföljder, harmisar och sånt som egentligen tror jag tickar i mitt hjärta på något vis musikaliskt sett. Så är det nog.
Så du börjar oftast med musiken då eller?
Ja, när jag skriver själv så oftast är det så. Men jag har faktiskt en låt som jag hade just, jag hade en ackordrunda, jag hade till och med melodi. Ja, i alla fall, ja, men mesta delen av melodin. Men jag tänkte, det här blir en instrumental låt. Jag hittar ingen text, det går inte. Och jag hade den i flera år. Och sen så när jag väl kom till den här dagen då jag pratade med min blivande producent. Och så sa jag, jag har några sånger, du får lyssna på dem och var nu ärlig. Och så spelade jag den här och så sa jag, den här är ju instrumentalt. Och då sa men Anna, om någon ska köpa en skiva av dig så vill de inte ha en instrumental låt. De vill ha någonting där du sjunger. Försök en gång till. Mm. Så jag öppnade mig väl för tanken att det skulle gå att hitta en text. Men då satt jag en sån här eftermiddag, inte för att hitta en speciell text till det, men och läste. Och så läste jag psalm 46. Och så bara fick jag en tanke, undra hur den låter på engelska. Mm. Och när jag då läser den så till min bara God my refuge and my strength I praise you, you are present. Och det som hade varit helt omöjligt för mig att hitta rent intellektuellt. Helt plötsligt så fanns rytmen i språket i den versen på engelska. Så då bara plockade jag den och sen såklart fick jag väl fixa lite grann. Men i väldigt stor utsträckning kunde jag bara plocka in salmen så. Det var en väldigt speciell upplevelse. Och det är enda gången det har hänt så.
Ja, det var ju häftigt.
Mm. Ja, det var lite häftigt faktiskt.
Skriver du helst ensam eller tillsammans med andra?
Jag vet och har förstått att det är en väldig resurs att skriva med andra. Så jag tror jättehårt på det teoretiskt sett. Men jag har inte praktiserat det så mycket. jag har låtit någon människa liksom lyssna eller läsa mina texter och komma med lite respons och sådär, och kan man säga så här. Men jag tror att jag har varit lite för lite känslig. Jag kände mig lite osäker kanske att våga liksom sitta med någon. Särskilt om det är någon jag tycker är duktig. Så. Men jag tror att det skulle vara kul att göra framöver, tänker jag. Och jag tror att det kan ge väldigt mycket mer, faktiskt.
Mm.
Jag hoppas att det kanske blir så en dag.
Mm. Men har du skrivit tillsammans med andra? Alltså rent att man har suttit, co-write, att du liksom har, att ni har suttit tillsammans, nu ska vi skriva en låt?
Nej. Jag är på min utbildning, men inte själv med mitt eget liksom. Det har jag inte.
Mm. Vilket är ditt favoritinstrument då? Dels att spela på och dels att lyssna på?
Jag började ju med tvärflöjt när jag var, jag vet, när man slutade med blockflöjten. Och spelade den i väldigt många år. Och det var nog egentligen först på musikhögskolan, ironiskt nog, som jag tappade flöjten. För då skulle jag ju spela trummor och bas och gitarr och piano och dirigera och göra, ja ni vet, allt som man skulle göra. Så då hann jag inte öva riktigt. Men det är ju absolut pianot jag använder mest. Så är det. Det är pianot jag utgår från när jag skriver. Och det är pianot jag använder när jag komponerar mig själv. Men alltså akustisk gitarr berör mig egentligen otroligt mycket. Så det skulle såklart kunna vara någonting. Att skriva tillsammans med någon som är en duktig gitarrist hade varit fantastiskt. Mm. Så jag tror att en kväll när man är lite trött och lägger sig på golvet och tar på hörlurarna, då kan liksom vacker gitarrmusik vara fantastisk. Men jag gillar verkligen när musiken svänger, och jag märker att jag blir väldigt berörd av både harmisar och rytmer. Så ibland kan jag känna att jag kan inte skriva den musiken jag egentligen gillar. Det är liksom för svårt.
Mm.
Ja, så kan jag känna ibland. Jag har en ganska lustig upplevelse, och det var... Rutter har ju gjort väldigt mycket vacker körmusik. Och så finns det ett stycke han har gjort. Och precis på ett ställe i en speciell takt så är det liksom... jag börjar gråta. Väldigt speciell känsla. Det är så starkt. Och från början tänkte jag så att... undrar om det är någon väldigt... ja, men, en speciell text. Eller vad är det som händer egentligen? För det är verkligen... Och jag kan spola tillbaka och så... Nu kommer det... Och då faktiskt så lät jag reda på noten, och då visar det sig att det ligger en stämföring som ligger otroligt tajt. De ligger och gnager på varandra, tonerna precis där. Och så tänkte jag, kan det faktiskt vara så, jag vet inte, jag ska säga att inte lågt, men jag trodde att det skulle vara något annat som liksom tog tag i mig så där. Men det var faktiskt en stämföring som gjorde att jag började gråta. Så att jag gillar harmonier, vackra harmonier väldigt, väldigt mycket.
Mm. Ja, men intressant att liksom försöka analysera, men vad är det som gör, annars så kan man ju liksom bara ta till, men den där, jag gillar den där delen och den berör mig, men att också analysera, vad är det som gör att det berör mig, det var djupt.
Ja, men det var så specifikt att det kom precis på ett ställe, så tänkte jag, nej men det här är ju nästan lite skumt, så jag kunde inte låta bli, jag var tvungen att kolla vad det var som hände precis där då. Och det kan jag säga att Ola Hedén, som är min producent, han är ju fantastisk på att lägga harmonier. Jag tycker han gör aldrig för mycket. Och han är verkligen sådär, han spelar jättefint. Så när jag har lyssnat på honom förut så gråter jag ofta när han spelar. Det är så fint liksom. Och så tänker man då ibland, det är finare om jag hade reagerat på en fantastisk text. Mm. Men tydligen så funkar jag sådär då. Och det kan ju också göra såklart. Men det var lite roligt när jag upptäckte att det var bara, som sagt, toner som låg och gned på varandra.
Ja, jag förstår det. Ja, på tal om toner då, har du en favorittonart också?
Ja, jag skrattade nästan när jag såg frågan. Därför att nästan alltid spelar jag i D-dur. Och det är jätteskumt att det har varit så i jättemånga år. Det var en pianist som sa till mig, har du ingen annan tonart? Ska vi ta det nu igen? Men ja, jag kanske har breddat mig lite mer. Men ofta landar jag i det dur.
Här är det en till.
Det är så.
Ja.
Ah, vad roligt.
Nästan irriterande. Men bra. Men vi tar det då från början. Vilken roll hade musiken i din uppväxt?
Mamma har ju berättat att jag satt i knät på pappa när jag lyssnade på jazz. Och liksom njöt och sa, låter bra pappa. Sen så är det just sådana minnen som tonåring kom hem sent på kvällen och tryckte igång en skiva. Vi hade ju bara, det här med ord, kristen musik, kan man säga så, när jag växte upp. Vad säger man? Kristna artister, ja, du vet vad jag menar.
Mm.
Och sen när jag blev tonåring så helt plötsligt så kom det lite Barbara Streisand, så kom det Manhattan Transfer och så kom det lite, och så rätt vad det var så kom det Göran Sölscher som spelade akustisk gitarr, och jag upptäckte en musikalisk värld som var större än det jag hade haft förut kanske. Jag hade äldre kompisar som lyssnade mycket på gospelmusik, och när jag var i början av tonåren så var ju gospelmusiken, för mig var den lite svår harmoniskt, och det var lite sådär, så det var lite utmanande, men jag tyckte jag fick med mig mycket av dem. Sen så var ju Amy Grant till exempel var ju en väldig favorit. När jag var liten så var Evie Tornqvist liksom, åh mitt hjärta. Jag fick ge henne blommor en gång på en utomhuskonsert, jag glömmer det aldrig. Nej men sådär. Men då återigen då i kyrkan så var det ju mycket vad passar här i den gudstjänsten, var kan den här sången ge till någon? Vilket budskap kan man bära fram? Och vad har musiken för funktion i sammanhanget och i gudstjänsten? Och det tror jag nog alltid har varit det som jag har jobbat med mest. Och det som jag alltid har tänkt på spontant. Efter att jag har musicerat just i ett sådant sammanhang väldigt mycket. Men jag spelade också i Messington Blåsband i Kalix.
Mm-hmm.
Tvärflöjt. Och jag älskar både orkester och kör. Vi hade en fantastisk sångledarpar hemma i min församling när jag växte upp. De hade alltid prenumererat på de senaste Samklang, eller jag vet inte vad de hette då på den tiden, liksom nya pärmar, kom nya noter varje månad, och vi lärde oss mycket nya sånger. Vi hade det här Minns du sången, tror, nästan en gång i månaden, och bjöd in liksom hela byn fullsmockat med folk. Så att musiken var viktig, och församlingen var otroligt viktig för mig när jag växte upp. Jätteviktig.
Men du pratade om att välja sånger. Var det även liksom när du växte upp att du sjöng du sol även som ung så att säga, när du växte upp i församlingen?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Men jag vet att jag var faktiskt nervös. Och folk som känner mig idag kan inte riktigt, de ser kanske inte riktigt hur det var. Ibland glömmer jag bort det själv lite grann. Men jag hade nog faktiskt någon form av scenskräck. Det var ingen som pratade så mycket om det, men jag vet att jag skulle sjunga solo på en sång i någon liten sån här barnmusikal. Och så stod jag där vid talarstolen och introt kom en gång och det kom två gånger och det kom tre gånger. Och det var helt svart. Jag hade inte en aning om vad jag skulle göra. Till slut så smög sångledaren fram och började sjunga bakom nacken på mig, och då så kom det liksom. Men jag vet att jag någon gång där i 10-årsåldern gjorde någon sån här grej, fick den tupp i halsen, eller att det var något som var jobbigt, och då liksom vägrade jag sjunga solo i flera år. Sen började jag väl lite grann igen när jag var så där i övre tonåren och upp där vid 20-årsåldern. Och sen hände faktiskt en grej. Jag flyttade ju till Malmö då, eller jag jobbade först i Osby i församlingen där som ungdomsledare. Och då hade jag ju kör och jobbade med tonåringarna sådär. Och Och då var det såklart musik och jag sjöng och spelade själv där också. Så det är klart att det mjukades väl upp lite grann. Och jag hade ju en funktion och en roll där det, ja, men det funkade liksom. Men så flyttade jag till Malmö och så var jag ganska ny. Och så stod jag i Philadelphia på estraden och skulle sjunga en söndag förmiddag. Första gången var det nog. Och jag blev så nervös så att mina knäskålar slog ihop. Och det kändes som att jag stod utanför mig själv och tittade på. Jag kunde inte styra min röst. Jag kunde inte styra någonting. Det bara, ja, jag tog mig igenom det på något vis. Men jag vet inte hur. Och sen lite senare när vi hade flyttat till det som kallas för Europaporten sen. Malmö Pingstförsamling där som jag har tillhört i alla år. Så kom en kvinna fram till mig efter en gudstjänst och tackade så mycket för att jag hade sjungit. Och så berättade jag för henne hur tufft det var. Att ganska ofta när jag skulle börja sjunga så kändes det som att jag hade blivit sjuk. Jag fick frossa, ont i musklerna. Jag tänkte, ska jag bli sjuk nu? Liksom, va? Och så när jag satte igång så märkte jag, okej, det var ju att jag var nervös. Och då sa hon bara så här, nej Anna, så här ska du inte ha det. Så la hon händerna på mig, väldigt kort och konkret. Och så bara sa hon, Jesus. Och så bad hon kort. Och sen sa hon, ja. Och så gick hon. Okay. Och faktum är att då hände någonting. Det gjorde det. Det var någonting som släppte där, verkligen. Så jag kan använda mig själv på ett annat sätt nu än vad jag kunde förr.
Men, häftigt att det liksom blev en förändring efter det där.
Ja, men verkligen.
Ja, du nämnde jazz där. Din farfars bror var någon berömd jazzpianist. Är det liksom, har jazz varit liksom arvet i familjen? Eller?
Jag tog det Svanerud då. Han var ju med och med Putte Wickman och gänget och sådär. När liksom på Nalen och när man drog igång jazzen på riktigt i Sverige. Och det var man lite glad över sådär. När jag började på musikhögskolan så var faktiskt min pianolärare hade precis fått Tore Svanerudds stipendium. Så han tyckte det var så häftigt att få en Svanerud som elev. Sådär. Och då kände man lite så här, åh, det var ju lite roligt. Men faktum är att det är ju lite också, vad ska jag säga, lite smärta i det där. För att mina föräldrar skilde sig när jag var bara 5 år. Och jag tror att det blev lite som en, vad ska jag säga, någon slags förlorad dröm någonstans där man kanske tänkte, tänk om det inte hade varit så här, då kanske jag hade haft mer kontakt med min familj, då kanske, ja, sådär. Så blev det någon liten sorg på något vis, fast jag vet ju inte om hur det skulle ha varit, men lite så. Och pappa spelade ju trombon och kontrabas och han var med och ledde orkestern i församlingen när jag var liten. Så att det blev ju lite, ja, när det blev som det blev så tappade han sitt musicerande och han försvann ju från församlingen. Och det var ju mycket, mycket sorg i hela den processen, alltihopa på något vis. Så jag har haft det där med mig att det finns i familjen och en glädje och en liten stolthet. Och det är roligt och spännande och samtidigt så har det varit lite sorg kring det där också faktiskt. Sorg och saknad lite så. Så är det.
Men musicerar din mamma?
Mamma är jätteduktig på att sjunga. Är lågstadielärare och har väl spelat gitarr i skolan så där. Och hon har ett så här fantastiskt minne så hon kan ju sjunga de här gamla, du vet, skillingtryck med 14 verser så där. Och om jag spelar spel med mamma då kan ju hon sitta så här, börja sjunga när jag inte kan en fråga så ja, men du vet, och då ska jag tänka på i refrängen finns det ett namn och det namnet påminner om detta och då ska jag förstå att det är ju det som är svaret på den här.
Hon förutsätter att du också kan alla verser.
Ja, absolut. Precis. Nej, men som mamma har verkligen, hon har också bidragit med sång och musik, absolut. Det har hon. Och hejat på, suttit i bänken alltid liksom och rynkat ihop ögonen. Kläm i! Kläm i!
Men hade du några tankar som ung liksom, att skriva sånger?
Jag tror inte jag tänkte just det att jag skulle skriva. Jag tror egentligen inte jag har faktiskt funderat lite på det med att vi skulle prata om det här nu. Hur är det egentligen? Har jag liksom inte tänkt på det förrän jag gjorde det? Men jag tror att det tog ganska långt upp i åren när jag tänkte att jag skulle kunna skriva själv. Jag tyckte att på musikhögskolan så var jag ju så att säga tvungen att skriva. Man skulle ju skriva grejer i olika genrer och lämna in och sådär. Och jag tyckte att det var trögt. Jag tyckte inte jag kunde komma på texter. Jag gjorde någon liten bossa nova som jag tyckte var rätt bra sådär. Men töntiga texter. Jätte dåligt. Och det kanske var det för att jag inte fick skriva om någonting som var liksom nära hjärtat. Det blev, och då drog jag slutsatsen att jag inte kunde. Men jag tror att jag någonstans har sökt lite efter det. För jag började ju ändå för hyfsat många år sedan att ja, man, som musiklärare så fick jag fortbildning. Och då så valde jag att gå på en låtskrivarkurs där. Och tänkte, oh, det var lite spännande. Och så samlade på mig grejer. Och sen så kom, och nu tappar jag hans namn, en amerikansk kille, singer-songwriter, lite så här folk. Ja, han var här i Malmö också och hade låtskrivarkurs. Ja, men då gick jag på en sån här halv lördag för jag tänkte att, så jag tror att någonstans har jag ju funderat på att skulle jag kunna. Men egentligen så tror jag när jag började göra skivan så handlade det nog mest om att jag var ju ute och sjöng ganska mycket i olika församlingar. Och då kände jag att det kunde vara roligt att ha någonting med sig som människor kan få ta med sig hem. När man har haft en sommarkonsert eller en musikkväll eller så. Att det kanske vore någonting. Så jag tror min ursprungstanke var ju att jag skulle göra covers. Men sen när man då skulle börja välja ut. Jaha, men alla sånger har ju någon redan gjort. Varför skulle jag göra den bättre än någon annan? Och så börjar man ifrågasätta sådär och så. Och då plockade jag väl fram något sånt där som jag hade då. Titta lite på det. Skulle det kanske kunna vara någonting? Skulle jag kanske kunna göra någonting av det här? Och då hade jag ju några sånger ändå. Så någonstans på vägen har jag ju gjort dem. Jag vet inte riktigt när det exakt började. Men jag vet i alla fall att när jag var väldigt ung. Jag var i början av tonåren så satt jag hemma. Nere i källaren där vi jag och syrran hade våra rum. Och så var stereon på som vanligt. Och jag har ingen aning vem det var. Men jag hörde någon som sjöng så där. Så att jag liksom. Det vred om hela min själ. Vet, så här, nästan liksom man kippade efter luft. Och så bara kände jag så här. Gud. Jag vill kunna beröra på det sättet. Och det kom så verkligen bara så. Ja, alltså från djupet på något vis. Mm. Och sen så, som sagt, som du redan har sagt, har det varit en krokig väg där jag inte riktigt vågat tro på det så där. Men någonstans har det ju funnits någon slags längtan liksom, att få hålla på med musiken på ett eller annat sätt. Och få beröra med musiken.
Ja, du hade ju en tanke om att gå på musikgymnasiet i Skellefteå. Men det slutade med att du gick social linje istället. Vad hände där?
Ja, alltså jag var till och med och skuggade där 2 dagar. Fantastiskt. Mm. Men jag vet inte. Jag tror att det var ju, vad är det, Kalix till Skellefteå, vad är det? Det kanske 15 mil. Man behöver någonstans att bo. Det är en process att liksom ta tag i det. Och jag tror att. Jag har ju svarat på den här frågan en gång förut. Och då läste min mamma svaret. Och är det mitt fel att det blev så här? Så, jag vill inte säga att det är ditt fel, mamma. Men jag tänker att hon hade fullt upp med att hantera 3 barn. Och hus och jobb. Och i en situation där hon var ensam. Mm. Så jag tror inte det fanns så mycket utrymme liksom att pusha. Och jag var inte nog driven själv. Liksom för att ta tag i det, och eftersom jag inte ville någonting annat så fanns, när jag liksom inte gick den vägen, då visste jag inte vad jag skulle göra, så då blev det social linje, för den var ju mest neutral på något vis, tror jag. Det var nog så. Nej, men och sen så var det ju så att jag sökte till Bromma, jag sökte till bibellinjen och jag sökte till musiklinjen, och så skulle jag ju dit och provspela. Mm. Och då ringde jag återbud. Och jag, ja, Jag vet inte. Jag trodde inte mig själv om att på något vis reda ut det, tror jag. Jag jobbade så sagt med ungdomskören och med ungdomarna. Och jag hade ju sjungit solo som sagt sedan jag var ganska ung.
Mm.
Men när jag väl kom i det läget då, att det var dags att liksom göra en riktig utbildning. Ja, då var det ju det ändå. Då var det ju musikhögskolan. Men då var det, ja men hur vet man att man kan försörja sig som musiker? Det är ju jättesvårt. Ja men vi tar lärar, musiklärare. För då vet man att man kan få jobb i alla fall.
Mm.
Och så när jag kom in då så tänkte jag, men oj, jag såg det själv på något vis. Jag vågade inte ens söka till gymnasiet. Och så, alltså jag har liksom harvat runt. Men Gud är ju god, tänker jag. Och mamma tror jag hade med ett finger i spelet. Jag tror någonstans att hon kände väl ändå att jag ville. Så när jag var färdig med det tvååriga gymnasiet så fick jag frågan. Då hade jag haft sommarjobb på radion. Och då fick jag frågan från, om det var från folkhögskolan eller om det var liksom från Kalix kommun, om jag skulle fortsätta att sköta närradion. Och den låg på folkhögskolans område. En bra folkhögskola har de i Kalix, jättefin journalistutbildning och musiklinje och sådär. Och då fick jag frågan, och jag undrar om inte min mamma var inne och pratade med dem lite grann. Ja, ingen aning. Men jag fick frågan i alla fall. Men kan jag tänka mig att jobba på den här radion på kvällarna och sen så gå på musiklinjen på dagarna.
Mm.
Så jag fick en kombo där, att jag gick faktiskt ett år på musiklinjen på folkhögskolan i Kalix.
Ah.
Då när jag kom precis från gymnasiet, så var man då 16, 17, 18 där någonstans. Så jag fick ju en liten grund där ändå liksom.
Ja, precis. Till slut så pluggade du ändå till musiklärare då.
Mm.
Ja, det blev ju någon slags musik ändå som blev ditt yrke.
Mm, så blev det. Jag har jobbat 25 år på högstadiet.
Ja, ja det är bra jobbat, får man säga.
Ja.
Men du var ju också väldigt engagerad i din församling, speciellt då i musiklivet fortfarande då, kan man väl säga, för det har du ju varit hela tiden egentligen.
Mm.
Men så fick du en del fysiska problem och engagemanget blev på något sätt för mycket. Kan du berätta hur det gick till liksom?
Mm. Jag tror att det har varit lite en kamp för mig alltid det där, att jag är svårt att kanske sätta gränser, och man vill mycket, och jag tycker att församlingen är jätteviktig, har alltid varit min familj. Det var den verkligen när jag växte upp. Jag var söndagsskollärare, jag jobbade på radion, jag var i serveringen, jag var i musiken, jag var i lovsångsteamet, jag satt i gudstjänstrådet. Inte allting 100% samtidigt, men jag vandrade runt mellan de här olika sakerna. Och i perioder så kunde jag komma och ha tre uppgifter samma dag när jag kom till kyrkan. Och så försökte jag väl bena i det där under åren, och sen så hoppade jag på någonting nytt, och sen så försökte jag reda ut det och så. Och sen då när jag blev lärare på heltid så var det en kamp, för jag ville ju göra bra ifrån mig i mitt lärarjobb också. Eleverna var viktiga för mig och jag ville ju att de skulle få en bra utbildning och ville hålla god nivå på min undervisning också. Och så ville jag då fortfarande hinna gå på bönemötet och hinna vara med i det ena och det tredje och det fjärde och det femte. Så hade jag, Mikael Ellestrand och Marcus Ander, vi hade kören i många år tillsammans. Och då blev det ju julkonserter och sådär också. Jag vet att någonstans i någon sån där sväng med julkonserten, när jag var hemma hos Marcus och spelade in CD-skivor med stämmor på och höll på med betyg och Lucia-tåg och sånt där samtidigt, så kom jag hem från en övning och jag kunde inte komma ihåg någonting av övningen. Jag kom inte ihåg vilka som hade varit där. Jag kom inte ihåg vilka sånger jag hade gjort. Jag kom inte ihåg om jag hade sagt hej då när jag gick. Och jag insåg att jag fixar inte detta riktigt så här. Det gör jag inte. Så det blev väl en ganska tydlig medvetenhet. Att Anna, nu balanserar du på lite slak lina här. Men jag fortsatte ändå ganska länge. Och så fick jag två diskbrock i nacken, och det blev ju tufft, ja, men på mitt jobb då rent, att bara klara av liksom att, ja, men med dator och alltihopa sånt där. Så då fick jag gå ner och jobba deltid. Under flera år gjorde jag faktiskt det. Och sen så samma dag som jag skulle träffa Ola då, som skulle vara min producent på min skiva. Nu har det gått några år här, det var andra grejer också. Men så är det så, på en vecka jag har gått ner 5 kilo i vikt och jag har fått massa infektioner och jag... Alltså det var något som var fel. Så jag ringde till vårdcentralen på morgonen och sa de, jag tror det här hänger ihop, kan du komma hit nu? Och då tittade doktorn på mig och sa att du har diabetes och förmodligen typ 1. Och jag tänker att du behöver åka till apoteket och hämta sprutor nu. Har du tagit en spruta någon gång? Nej, det har jag inte. Har du några frågor? Nej. Jaha, hej då. Så gick jag ut på trottoaren och ställde mig och bara bölade. Ja, nej men...
lite chockartat.
Ja, det var det lite så. Och det blev så tydligt, för det här krävde ju att jag var tvungen att träffa dietist och träffa min diabetessköterska. Och jag hade liksom, varje vecka hade jag möten under en lång tid. Så det blev lite, vad ska jag säga, det hakar ju upp sig lite med skivan. Men om jag tittar tillbaka så tror jag att jag har liksom tullat på mina resurser egentligen i många år. Har jag kört lite över min förmåga, så mina marginaler krympte mer och mer och mer. Så att jag tror att flera saker som jag haft med min kropp har nog kanske egentligen med det att göra. Att jag har kört lite för hårt. Jag har inte accepterat att skolan ska ta allting. Men jag var inte heller riktigt beredd att liksom dra ner på något håll. Utan jag bara körde på. Och kopplat till musiken då, så märker det jättetydligt att jag blir inte kreativ förrän jag får utrymme. Jag måste skapa mig själv utrymme. Så jag tror att det kanske också är en del i den här processen att jag inte liksom blev färdig på något vis. För jag satte alltid andra saker och saker som... ja men, uppdrag och allt sånt där liksom som man skulle göra har jag alltid satt före mig själv faktiskt. Låter fånigt att säga så, men det är sanningen. Och konsekvenserna av det har nog blivit både kropp och själ som har tagit stryk. Så den här längtan att göra någonting, jag vet att jag har hört på så mycket fantastisk undervisning. Och någonstans, om det var på en sång- och musiklärarkonferens vet jag inte, men det kan ha varit det. Så var det någon klok människa som pratade om det där, just att varje ja kräver också ett antal nej. Jag känner mig lite långsam ibland, jag vet. Men det tar lång tid innan det sätter sig i systemet och jag gör efter vad jag vet. Men är det någon som lyssnar som vill komma igång så är det verkligen en sak jag kan säga att vill man, känner man att man längtar efter någonting och man känner det här är viktigt, det här är någonting som jag ska göra, jag längtar, det är nog liksom det här jag ska hålla på med, då måste man klara av att säga nej till andra saker. Därför att det där ska få plats och utrymme och få energi. Så är det.
Ja, men det där är ju superviktigt faktiskt. Jag drar mig till minnes att jag läste någon bok av Thomas Sjödin. Där han, jag tror att det var han som skrev den, som pratade om att han hade besökt en kvinna som hade en fantastisk trädgård. Och han sa, åh, tänk om man hade en sån trädgård. Men hon insåg när han pratade med henne att hon la ju liksom flera timmar om dagen i den där trädgården. Och då har jag liksom valt bort det andra. Alltså, om man vill satsa på någonting så måste man säga nej till massa annat. Det är ju liksom det är som du säger, varje ja måste också innehålla ett nej till något annat. Liksom.
Och jag tycker fortfarande det är svårt. Men jag fattar intellektuellt.
Ja.
och försöker lite i alla fall. Jag försöker lite. Jag har försökt länge. Men jag fortsätter att försöka, för jag tycker att det är värt det, det är viktigt.
Men i den där vevan så fick du en förfrågan om att arbeta med musik i kyrkan. Hur var det att ta det beslutet liksom, och lägga ner det här med skolan och gå en annan väg?
Jag tyckte det var lite svårt. Och eftersom det inte var min egen församling var det också svårt, tyckte jag. Därför att då blev det ju per automatik, oavsett jag ville eller inte, så kunde jag inte sitta kvar i alla de här råden och hålla i allt där som jag hade gjort förut i min egen församling. Men det var så för mig att jag klarade inte skolan längre. Och skolan tillsammans med ett aktivt församlingsliv på något vis. Och jag vet inte om det är kombinationen eller om det är... Som sagt, jag hade trampat på mig själv och kört utanför mina marginaler för länge.
Mm.
Så att samtidigt som jag blev mer och mer erfaren, jag kände mig jättetrygg i skolan, gillade att undervisa, kunde gå i korridorerna och liksom ta fighter och sådär. Så var det någonstans så växte det en känsla inuti att nu vill jag härifrån.
Mm.
Det blev så, det kom dit liksom. Och då tänker jag det är jätteviktigt att man gör det för våra kära ungdomar är värda. Att ha folk som verkligen vill vara där. Och man behöver det för att vara bra.
Mm.
När man är där. Så jag hade kommit till en punkt där jag behövde byta helt enkelt. Så var det. Och då var det ju en välsignelse. Och ett sätt att få komma därifrån. Så det var ju en bit. Absolut. Sen så älskar jag att leva församling. Och jag älskar att bygga församling. Och jag älskar att... jag älskar att leva församling. Så att få göra det fullt ut tycker jag är underbart. Så är det. Så att jag är otroligt tacksam. Då fick jag 3 år i Wesleykyrkan i Limhamn.
Mm.
De är en ganska liten församling men bestämde sig för att göra en satsning. Så de anställde mig för att lyfta sången och musiken bland annat. Och sen så två pastorer, en äldre och en yngre. Kille och så under då en 3-årsperiod som de gjorde en satsning utifrån en situation de hade möjlighet att göra så. Och där jobbade jag då till juni, alltså inte 24 utan 23. Och då var den tjänsten så att säga slut och de hade inte ekonomisk möjlighet att vara kvar med flera anställda. Så då fann jag mig i en situation där jag behövde hitta ett annat jobb helt enkelt. Och jag var inte redo att gå tillbaka till skolan ännu. Så då blev det så att i kvarteret bredvid så sitter Svenska kyrkan Limhamns församling. Och de sökte en församlingspedagog egentligen från början som skulle jobba med konfirmander, tonåringar. Och jag tänkte, det passar mitt CV perfekt. Så jag sökte den och fick den inte.
Nej.
Och tänkte så här, oj, jaha. För det var liksom, på pappret såg det så bra ut. Och nu vet ju jag att fina Signe som fick jobbet istället för mig, det var ju hon som skulle ha det. Perfekt, 25 år gammal, funkar utmärkt i den här rollen. Det är lite för likt mitt högstadiejobb, inser jag ju sen. Att Gud vet vad man behöver. Så jag fick ju inte det och tänkte, jaha, vad gör jag nu? Men så tänkte jag faktiskt, okej, Gud, du hjälpte mig i förra steget. Jag tror att du gör det nu också. Jag tror det tog 3 dagar. Så ringde församlingsherden tillbaka igen. Så sa han, jag har en annan grej. Jag undrar om du skulle vilja göra istället. Vad säger du? Och då så var det att jobba med barn och familj, med de små barnen och familjearbetet. Och jag har ju jobbat med tonåringar i hela mitt yrkesliv. Men återigen, Gud är god. Sista året i Wesley så jobbar jag ganska mycket med ukrainska mammor och deras små barn.
Mm-hmm.
Jag träffade dem varje vecka och jobbade med dem med sång och musik och pysslade och skar frukt och hängde med dem. Ja, jag hade fått träna på det redan faktiskt. Så idag så jobbar jag då i Limhamns församling. Med öppen barnverksamhet. 3 förmiddagar i veckan kommer mammor och pappor med sina små barn. Och vi har lite andakt, vi har sångstund, vi fikar och jag pratar mycket med föräldrarna. Sen så på kvällstid så har jag 4 barnkörer tillsammans med en församlingsmusiker.
Mm.
Ja, det är fantastiskt. Jättefint.
Men är det liksom när du har fått den här tiden, alltså... När du inte har haft dubbla jobb kan man säga, inte både skola och församlingsengagemang. Är det där du liksom har fått tiden att kunna vara kreativ själv?
Ja, alltså det är nog en kombination av att jag har förstått att jag måste ge mig själv utrymme för att jag känner att det är då jag blir kreativ. Jag känner att när det har varit jullov och jag kan sitta vid pianot och inte ha någon som väntar på mig. Jag måste inte gå upp, jag måste inte förbereda någonting och jag bara sitter och plinkar och så märker jag att det är då det kommer. Och då har jag ju försökt, när jag jobbade då deltid de här åren efter jag hade fått diskbråck, så försökte jag att en dag i veckan skulle vara en sån här dag där jag skulle sitta vid pianot. Och det var absolut en kamp. Det hände många gånger att jag satte på 2 tvättmaskiner och gjorde något annat istället. Men den här medvetenheten om att jag behövde det och att jag tog mig ändå det mer än förut.
Mm.
Det var ändå det som gjorde att det blev någonting till slut. Faktiskt så var det. Och att jag upptäckte att det ändå finns någonting av skapande hos mig också.
Mm. Jag har förstått att det var ett låtskrivarseminarium som du gick på som fick en ganska stor betydelse för dig när du försökte sätta igång och skriva. Vill du berätta om det?
Absolut. Som sagt, de här, nu heter de ju kreativ, men de har ju haft sång- och musikledarkonferensen helt enkelt genom åren har faktiskt hjälpt mig med några olika saker. Och det ena är sången faktiskt. Det var, nu har jag glömt vad hon heter, hon som var musikpastor i Uppsala. Det vet hon inte, men hon hjälpte mig jättefint. Man fick ta sånglektioner en gång sådär en liten stund med henne. Och hon lyckades sätta ord på någonting som min gamla sånglärare på musikhögskolan försökte förklara för mig förgäves under flera år tror jag. Men på något vis, dels hade jag kanske vuxit själv och kunde identifiera lite mer vad hon pratade om. Och så bara satte hon fingret på det så. Det var någonting som släppte där. Och sen så, det som du pratar om, det var det här när Sara hade, Lundbäck Bell hette hon väl. Hon hade låtskrivarseminarium och så, jag var lite sen som vanligt. Hon skulle precis sätta igång och jag kommer in och ska hitta en plats. Så jag står vid dörren och så bara kliver hon fram i mittgången framme på scenen. Och så säger hon bara, innan jag sätter igång vill jag bara säga en sak. Jag vill gråta när jag ska säga det varje gång. Så säger hon, jag vill bara säga att det är inte för sent. Och hon sa det flera gånger och hon sa det så tydligt. Och det verkligen bara liksom träffade mig som en blixt rätt in i bröstkorgen. Det är inte för sent. Och sen liksom så satt hon igång med vad hon skulle göra och började undervisa sådär då. Och det är bara, jag bara satt och hickade liksom. För det var verkligen... Det satte mig fri på något vis. Det gjorde det. Det var så tydligt. Redskap jag fick då på de här. Några då sådana här låtskrivargrejer jag varit på. Det jag fick förstå att. Det är inte bara så att det ramlar liksom från himlen. Att rätt vad det är så sitter hela låten där bara. Utan att det är. Du får jobba med ditt språk. Du får jobba med musiken. Du får komma tillbaka igen. Och ibland får du kasta saker. Allting blir inte bra. Det är inte så att det liksom är kört för det. Utan det är en process. Dels att förstå det. Och det gjorde Sara också. Hon var sådär. Jag samlar strofer överallt, sa hon. Jag på ICA och hör någonting i högtalarna. Så tar jag fram mitt telefon och så spelar jag in det så. Och så får jag lite så här. Och så har jag 5000 sådana där grejer. Och så då och då går jag tillbaka. Så lyssnar jag på dem igen. Så tänker jag. Kan jag göra något av det här kanske? Och ibland så är det bara platt och dött, nej. Och ibland känner man, yes, den här går jag vidare på. Så bara avdramatisera lite grann. Och just det där, det kändes som någon slags kallelse från, ja, som att Gud bara pekar på mig så där. Att det är okej, det du längtar efter. Dels det behöver inte vara så krångligt och så stort och man behöver inte vara så speciell för detta och att jag var inbjuden på något vis att kliva in i det.
Mm.
Det var stort i det lilla. Väldigt stort för mig var det.
Ja, men man kan ju behöva, alltså, jag tänker speciellt du då, när du har trevat dig fram till musiken på något sätt. Du har liksom velat dit hela tiden men inte liksom vågat i vissa vägskäl och sen tagit en väg som kändes lite enklare kanske och så vidare. Och sen faktiskt ta ett steg mot det du faktiskt har drömt om. Man kan behöva en liten spark i baken eller någonting sånt där som verkligen, ja men det här är på riktigt, alltså det är okej, man får drömma.
Ja men precis.
Men var det liksom det som gjorde att du vågade den här gången, hela vägen? För du har ju faktiskt gett ut ett album nu.
Ja, nej men jag tror att dels man växer och mognar själv och sen så lägger man ihop de här pusselbitarna man får längs vägen på något vis. Jag tror det är någonting som mognar fram lite grann. Och så när man blir äldre lär man känna sig själv. Och jag tänkte så här, okej, jag måste erkänna för mig själv. Ja, jag vill göra det här. För mig var det nummer ett. Att våga säga, jag vill det. Och i det också börja säga det till andra. Att det här jag tänkt att jag ska göra. Därför att jag insåg ju då att jag kommer att smita ifrån det tills jag dör. Om jag inte liksom håller mig själv ansvarig inför någon annan. Så dels började jag säga det. Så när jag fyllde 50. Då sa jag till mina vänner. När de frågade. Vill du ha någonting när du fyller år? Så sa jag. Ja men du vet. Nej men det behövs inte. Men. Jag skulle faktiskt vilja spela in en skiva. Och då visste jag inte att jag skulle göra egna låtar. Riktigt sådär. Att det skulle bli så. Men jag sa det till folk. Vill du stötta mig så ge mig ett bidrag till det som ska bli en skiva. Och i och med att jag sa det så på något vis så tror jag att jag sa det till mig själv. Jag sa det till andra och då blev jag också lite pushad. Inte minst av min man hemma. Ja, hur går det nu då? Nu säger du att du ska göra det här. Vad gör du då? Gör du någonting egentligen? Lite sådär. Och sen så i och med att jag ringde då till Ola som är producent. Och så sa jag till honom att jag vet inte hur detta funkar alls. Men jag vill göra detta. Kan du förklara för mig? Och hjälpa mig? Och han kom hem och vi tog ett kollegieblock och så skrev vi. Så här går det till. Det här behövs. Så här mycket kostar det ungefär. Jag lät honom lyssna på de få låtarna jag hade. Och så sa jag att du måste vara ärlig. Tror du att det här går att använda? Håller det på något vis? Är det möjligt? Och då sa han. Ja men 5 sådana till så kör vi. Mm. Okej. Okay. Och då på något vis fick jag dels lite råg i ryggen. Och så fick jag de människor som liksom frågade. Ja hur går det nu då? Vad händer? Blir det någonting? Så det för mig var det jättebra. Och sen som sagt. När jag då skulle träffa honom igen. Och vi skulle börja jobba då. Då var det precis ett år senare. Jag hade fyllt 51. Då var det då samma dag jag fick diabetes. Och då hakade ju upp sig lite grann. Så det blev liksom där. Det tog lite extra tid. Och jag vet inte om det var bra eller dåligt. Men så var det. Så det tog en sväng till. Och sen blev det färdigt då. 24.
Mm. Jag vet att du har tänkt lite speciellt kring finansieringen. Vill du berätta om det?
Ja, alltså det är ju faktiskt, det vet alla som har provat att det är mycket pengar som ska upp. Så är det. Och jag hade ju inget bolag eller någon, ja vad säger man, sådär som kunde betala det. Utan vi pratade om det hemma. Och så tittar på vad har vi för någonting. Och då så har vi ju sparat till pensionen. Och så finns det ju pengar som man inte kan röra. Därför att de är låsta i de här pensionsfonderna. Men så har vi ett sparande som var möjligt att röra. Och då så pratade vi om det. Och så kände jag så här att ja. De här är ju gjorda för att vi ska liksom ha en bättre ålderdom. Jag vet inte hur länge jag kommer leva. Men jag vet att nu vill jag göra det här. Och kanske något eller några år blir lite fattigare då. Men det är det värt att få göra nu. När jag kan liksom. Mm. Så gjorde vi.
Ja men vi vet ju att vi lever nu. Vi vet ju inte vad som händer sen. Så är det ju.
Ja precis. Det kommer inte vara dum. Men jag, nej men det visar sig att det var bra på många sätt. Det var bra, det ordnade sig.
Men hur tänker du framåt då? Har du något mål eller vision med din musik framåt?
Jag inser ju att det är lite svårt att inte ligga förlagd någonstans. Jag har CD-skivor som står i en pappkartong här hemma. Jag sålde ju ett gäng när jag hade releasekonserten. Men sen är det ju svårt hur man ska göra då. Jag har precis, eller ja, för någon månad sedan så har jag gjort tillsammans med en vän då som hjälpte mig att göra en hemsida. Så jag jobbar väl lite grann på och funderar hur ska jag göra. Men egentligen så tänker jag att jag har ju alltid tyckt om det här att möta människor. Att sjunga, spela och att prata om livet. Att be för människor. Och en av mina sånger kom utifrån en predikan jag gjorde när jag jobbade i Wesley. Och den säger att du är en bild av Gud. Och att vi alla behövs. Att vi är olika men att vi alla behövs i bilden av Gud. Och för att människor ska se att Gud finns, så måste vi alla vara med. Mm. Och jag känner när jag pratar med människor, när jag använder de här sångerna, när jag är ute, att det känns som att det finns någonting att säga. Mm. Och det är lite svårt att prata om det här, känner jag. Jag ska uttrycka mig. Men jag längtar nu att få beröra människor med mina sånger och tankar runt omkring det, och att be med och för människor. Och det har jag ju gjort egentligen i ganska många år. Men under pandemin så blev det ju ganska, att det blev ju liksom stopp på väldigt mycket, och sen har det varit segt att komma igång igen.
Mm.
Så jag tänker väl att jag önskar att jag har en sång jag håller på filan på nu. Faktiskt utefter att jag läste en text i en av Thomas böcker som du nämnde.
Mm.
Så får vi se vad det blir av den. Så det är klart att vi gör lite mer musik. Men jag tror det där att just att möta människor, möta församling. Men gärna möta människor som kanske inte har landat i en tro också. Och få dela livet och tron med andra. Det är väl det jag längtar efter, att få fungera i.
Mm. Ja, du har ju förverkligat drömmen om att ge ut en skiva. Men har du någon annan musikrelaterad utmaning som du drömmer om? Som du har, ja, låtskrivare, utmaning typ?
Jag vet faktiskt inte. Jag tänkte att jag skulle behöva bli en bättre pianist. Och det tänkte jag hela året när jag jobbade, de här 3 åren jag jobbade i Wesley. Nu ska jag ta på arbetstid, ska jag öva. Det blir inte så mycket med det. Jag tänker nog att liksom få vara igång och använda det jag har.
Mm.
Och så vet jag inte exakt hur, men jag tänker att jag hoppas att Gud har en plan och en tanke att han jobbar tillsammans med min vilja och längtan också.
Mm.
Att det öppnar sig och visar sig hur det ska se ut.
Mm. Vi ska dra en liten utmaning för lyssnarna här. Vi ser. Vi blir den här. Oh, skriv en jubelsång.
Mm.
Ja.
Okej.
Ja. Det får man skriva när man är glad. Eller när man är ledsen, så kan man kanske vända på det. Jag vet inte.
Jag har ju faktiskt gjort en sång som heter A Song of Praise. Det är väl lite jubelsång, tänker jag.
Ja, men verkligen.
Mm.
Sen så skulle jag vilja höra om du har något tips på låtskrivare som du vill att jag ska bjuda in till podden.
Ja. Nej, men jag tänker till exempel, jag vet inte om har du pratat med Josefina? Hon skrev ju fantastiskt mycket fina sånger.
Josefina Gniste. Nej, det har jag inte gjort.
Det har du inte? Nej. Det skulle vara spännande att höra hur hon liksom jobbar med sitt musikskapande, om hon bara får det så det ramlar ner, eller om hon också sitter och gnetar liksom.
Mm.
Eller hur det är.
Absolut. Och sen så avslutningsvis då, så vill jag veta, vad är ditt bästa låtskrivartips till dem som lyssnar?
Jag tänker väl, på tal om det vi har pratat om nu då, så till att börja med, tro på att du också kan, tänker jag. Och om du vill göra det så behöver du säga nej till annat. Mm. Och var inte rädd för att det blir dåligt. Låt det gå och börja om. Släpp det och gå tillbaka sen. Hitta en ny väg. Det är inte så gräsligt, ska jag säga. Det är någon som sa det på någon av de här kurserna jag varit på. Alltså, våga liksom att kill your darlings. Mm. Ibland när man säger, åh, min sång, sådär. Jag kan känna någon sång så jag tänkte, ah, jag borde kanske inte ha gett ut den. Kanske släpp den lite så. Lite så att det är okej, liksom.
Mm.
Och det där, nu ska vi se, om det var, kan det vara att Peter Sandvall eller Urma Ringbäck? Det var fantastiskt bibelstudium, eller om att... att vara en musiker och att skriva och spela och sjunga. Och han sa så här. Att om du tänker på ditt liv. Och så delar du in det i tre delar. En tredjedel av ditt liv. Behöver du tänka på att du ska ha kontakt med Gud. Du behöver prata med Gud. Du behöver läsa Bibeln. Du behöver vårda ditt inre. En tredjedel av ditt liv behöver du faktiskt öva. Du behöver bli bättre på att spela och sjunga. Du behöver träna skalor. Du behöver få bättre teknik. Du behöver utveckla det du vill hålla på med. Och en tredjedel behöver du leva tillsammans med andra människor. Därför att där livet pulserar, där livet händer i samtalen in och ut. Det är där du liksom får kontakten med livet och den du... ska kommunicera med och dig själv. Där du möter dig själv och andra människor. Du måste göra det också. Man kan liksom inte flyta ovanpå. Jag var hemma i Kalix i somras. Och hade en liten sån här. Ja, men en liten konsert ute i trädgården där hemma. Och då var det en kvinna efteråt som sa till mig. Så här, men varför har du inte gjort det här för länge sedan? Och så var hon tyst en liten stund. Så sa hon. Fast det du säger och skriver kanske du inte hade kunnat gjort för 20 år sedan. Det var lite sådär intressant att höra det. Och jag tror att det har med den där kopplingen att göra. Att olika, och jag menar inte att man inte kan skriva när man är ung, såklart kan man det. Men olika sånger föds i olika tider. Och vissa behöver man liksom leva sig igenom också för att de ska landa där de behöver vara. Liksom.
Mm. Ja, men så är det ju verkligen. En del sånger behöver ju också mogna fram på något sätt. Och en del sånger kan du inte skriva förrän du har gått igenom vissa saker. Mm. Så är det ju. Så att, ja. Ja, men jätteintressant och jätteroligt att få prata med dig. Tack så jättemycket att du vill dela med dig av din historia, dina erfarenheter och tips.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
Då säger vi tack och hej.
Hej.
Ja, då ska vi ta och lotta tonerna till nästa avsnitt signaturmelodi. Det blir ett G. Ett D som är David. Ett S.